Och i min bibel är det första Korinthierbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Det var så fantastiskt, jag känner att det kom till mitt hjärta. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Och vi är tacksamma. Det har varit jättefint hemma efter allting. Vi ska lägga fram våra böneämnen. Om det är någon som har böneämnen, tacksägelseämnen på sitt hjärta.
Jag har ett tacksägelseämne. Jag slog på kanal 10 Norge, var rädd och så här. Och det var en predikant, väldigt skäggig. Och han talade, och jag hörde att en ord sa. Och det är väldigt ovanligt för mig. Det är tacksägelseämne, får höra någon. Och sen böneämne, jag har redan hunnit få ett bönesvar genom det du läste. Så jag är ganska belåten. Det med prövningar vi mörka får vi ofta inte förstå. Herrens vägar när han önskar att i himlen skola nå. Sina barn han leder där genom sorg och besvär. Vi förstår hans vägar bättre än det. Så jag behöver nog förstånd. Bättre förstånd helt enkelt.
Det ligger ett här, jag vet inte om det är från förra helgen. Be för Dandiras syster som är sjuk. Svårt att få medicin och mat. Be för Nadira som ska på Migrationsverket. Den 14/9, att det går bra.
Det har blivit byttat tyvärr. Men det kan ändå bli
det. Det ska med för det. Och så ska vi be för Ivan och Thomas ska komma fram och be för.
Vi ska även be för Ivan Lundberg, han som är här och tjänar så, har tjänat så länge. Han ska åka och opereras imorgon i Sunderbyn. Så då ska vi be för att det går bra för honom på operationen. Sen kan vi också be för Hashim som ska på Migrationsverket på tisdag. Och så ber vi också i fredags när vi var öppen kyrka så hände en hel del saker här i kyrkan. Bara så att ni vet, det var en kvinna som blev medvetslös. Och mitt i att hon var medvetslös så blev det ett bråk också i kyrkan. Så det ska vi bli, både för de som bråkade och för kvinnan som blev medvetslös, att det löser sig på bästa sätt. Så att vi får, att vår kyrka får vara en plats där det finns frid och nåd. Och där folk får lära känna Jesus och må bättre. Herre, tack för att du har satt Ivan här i Älvsbyn. Tack för att du har satt Ivan i vår församling. Tack för alla år han har tjänat. Jag ber Herre att du välsignar honom och bevarar honom. Låt han få känna frid med nu inför operationen. Att det ska få gå bra och att han ska få sova gott i natt. Och vi ber Herre att du är med honom imorgon när han ska få bli opererad. Vi ber Herre att det ska få gå bra med allting med operationen Herre. Var med och bevara Ivan och låt han få komma tillbaka och låt återhämtningen efter operationen få gå bra. Välsigna Ivan rikligt Herre och ta hand om Elsa och barnen också. Vi ser Hashim som ska upp till Migrationsverket. Ta hand om honom också Herre. Vi ber att det ska få gå bra och lösa sig på bästa sätt för honom. Och ta hand om hela Migrationsverket. Du ser hur många konstiga beslut vi har fått höra och lyssna på Herre. Förbarma dig över Migrationsverket och låt det få komma in rim och reson och nåd på Migrationsverket Herre. Ta hand om Migrationsverket och låt dem också få se på den praktiska sidan av saker. Inte bara vara byråkratrytteri Herre eller paragrafrytteri. Herre, ta hand om den kvinnan som föll ner medvetslös här i fredags. Du vet vad hon lider av och vad som skapar de här problemen för henne. ta hand om henne och låt dem få bli fri från det här problemet i Jesu Kristi namn. Befria henne från det. Och du ser också bråket som utlöstes i samband med att det här hände, Herre. Vi ber för alla som var inblandade i det, att du kommer att låta dem få förlåta och bli förlåtna. Låt dem komma in försoning och frid. Och Herre, jag ber att vår församling ska vara en plats där det råder frid, Herre. I Jesu Kristi namn. Kan ni fortsätta att be?
Ja, Herre, vi prisar dig. Jag vill då tänka på vilka lösningar som kan finnas där. Ibland är de avväxta. Men Herre, grip in med kraft, Herre, gode Gud, Jesus Kristus. Herre, den här världen behöver omskakas av din ande, gode Gud. Och vi tänker på hur det är i det här landet, Herre, gode Gud. Att vi är det sämsta landet i Europa, Herre. Och det gäller vissa saker. Gode Gud. Hur har det gått till egentligen? Åh, Herre Jesus Kristus. Fyll oss med din heliga ande mer än tillförande, mer än tidigare, Herre. Låt oss förnimma att du är vår Gud och att vi är dina barn och att vi är älskade av dig. Och att när det kommer prövningar så är du där mitt ibland prövningarna, Herre. Ja, det är många prövningar som vi hör av som här, Herre. Men kom över, Herre Jesus Kristus. Med din helande kraft, gode Gud, i Jesu namn. Amen.
Amen.
Tack Jesus.
Amen. Halleluja.
Tack Jesus att du ser Nadira, Herre.
Amen. Halleluja.
Och du vet om hennes syster, gode Gud. Tack att vi får be för det än en gång, Herre. Och du ska hjälpa Nadira och skotta Migrationsverket. Gode Gud, vi lägger henne i dina händer, Herre. Ja, gode Gud, du är mäktig och du är stor idag. Tack att du hör våra böner. Amen. Då sjunger vi sång 639.
Vi sjunger tillsammans några lovsång. Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Med ditt rike kom, låt din vilja få sig, som i himmelen ska den ske. Du är vår far Gud, och vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi lyfter upp ditt namn på jorden. Låt ditt rike nu bli synligt i vår lovsång. Dina mäktiga ord ibland oss på. Här är vår Gud. Smäktige, smäktige. som var och är och som ska komma. Alla vare Gud, enas med tige, som råder i evige. Vi sjunger tillsammans psalm 646. 646. Jag älskar dig, Jesus. Jag vet du är mig. Och trots vad jag är i mig
ska Rickard predika och barnen ska följa med Ingegärd till söndagsskolan.
Vi ska be. Tack Herre för denna stund inför dig. Tack att vi talar med oss. Tack att vi får lära oss något nytt och ta emot från dig. Ditt ord är som medicin för oss. Vi tar emot det.
I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, jag tänkte börja och säga att jag är så glad att få vara med idag. Oj. Ibland vill man vara med, men jag har varit mycket på jobbet och det har gått bra. Idag jag tog emot från Herren ord som säger så här: hur kan vi få ordning på våra inre konflikter? Vad menas med inre konflikter? Inre konflikter uppstår när olika delar av oss har olika behov. Och för att kunna hantera dessa behöver vi först bli medvetna om vad de egentligen handlar om. Vi har väl någon gång varit med om situationer när vi både vill och inte vill göra någonting samtidigt. Men kanske både vill man komma iväg och träna eller promenera eller hälsa på någon annan. Men samtidigt man tänker, nej, det kan vara bra om jag kan ha någon skön myskväll i soffan istället. Man kanske både vill på någon anledning söka ett nytt jobb. Och sen samtidigt det kommer en tanke, nej, det verkar som enklare om jag får stanna på det gamla. Jag får hålla mig här och fortsätta jobba här. De olika delarna drar och strättar åt olika håll. Tiden går och vi velar fram och tillbaka, ibland så länge att det blir för sent. Och det känns inte heller så bra. Och ibland inser man inte att tänkandet, det händer i huvudet, kan få någon att antingen lyckas med att uppnå sina viktigaste drömmar eller planer, eller falla i ett eländigt misslyckande. Jag har lärt mig att allt vi vill uppnå i livet kräver att vi fattar kvalitetsbeslut och har lydnad om vi vill se dem hända. Ibland är många av våra problem det direkta resultatet av bristande disciplin. På grund av detta glider man genom livet i en så låg nivå och inser aldrig sin sanna potential. Men Gud vill mycket mer för oss än vi inser, och allt börjar med hur vi tänker. Vi ska läsa andra Petrusbrevet kapitel 1 på vers 3. Jag har lånat översättning Bibel 2000. Ni har kanske 90 för Bibeln, 98. Petrus brevet kapitel 1 och vers 3. Och det står så här: ty allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Och sen fortsätter vi med andra Korintierbrevet 10 på vers 3-5. Så står det här: jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Först och främst vill fienden, eller Satan, eller frestaren, att vi ska vara... Han vill inte att vi ska vara medvetna om vad som händer omkring oss. Om vi inte tror att han ens existerar, kan han lura oss och smyga in i våra liv och ta över. Han hittar på massa saker som gör att vi inte blir uppmärksamma. Vad är det som händer omkring? Och sen, frestarens manipulation består i att antyda att vi kanske inte kan konstant, han manipulerar oss, att vi inte kan konstant lita på Gud och att Gud inte kan uthålligt göra vad han lovade. Vi får löftet och han kommer, eller demoner kommer i öga och säger nej. Det är inte säkert att han kommer att hålla det. Tack och lov vannar Guds ord oss för attacken och berätta för oss hur vi ska få segra den. Vårt svar till dessa satans manipulation bör baseras på vår tro på vad Gud säger och vår villighet att gå ut med budskapet om fred. Efesierbrevet kapitel 6, vers 11-17. Det står så här: ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gud har redan vunnit striden och besegrat Satan genom Jesus Kristus perfekta offer. Allt vi behöver göra är att tro på detta. Ibland är det svårt att komma ihåg att vi är segrare. Gud har vunnit striden och besegrat Satan för oss. Vi får ta emot och vandra i detta. Vi upprätthåller den seger som Jesus fick genom att stå i tro på sina fullbordade gärningar. Vi tillägnar oss de genom tro och vandrar i dess uppfyllelse. När vi klär oss i Guds ord, som en militär klär sig i rustning inför en strid, då är fienden maktlös mot oss. Frestaren försöker introducera rädsla och tvivel i våra tankar. Att lära oss att alltid ställa våra tankar till Guds sanning i hans ord skyddar oss effektivt. Och vi ska läsa igen Filipperbrevet 4, kapitel 4 och vers 8-9. Det står så här: och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjd, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta, vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Den onde vill under alla omständigheter så frön av oroligheter och kaos i våra tankeliv. Med det vi får lägga oss konstant i Guds händer, så att han kan ge oss vilsamma tankar och sinnesfrid. Vi kan antingen fortsätta på något sätt tycka oss synd om oss själva som syndare, diskvalificerade från Guds kärlek för att kanske vi har gjort något fel. Kanske det är något misstag vi har gått igenom. Det är lätt att man sitter och tycker synd om oss. Jag är en syndare. Gud ska inte älska mig ännu längre för att jag har syndat. Eller att vi är Guds älskade, säger rika människor genom tron i Kristus Jesus. Det är vårt val. Vi får välja om man sitter och tycker synd om själv eller sitta och ta emot vad Kristus har gjort för oss. Efesierbrevet kapitel 2 och vers 8-10. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Nu ska vi fortsätta och titta några ord om hur kan man få ordning på sina inre konflikter. Det som händer inom oss. Låt mig direkt säga att slutsatsen är att det finns konflikter som Gud kan lösa oss ifrån. Inre strider som vi inte längre behöver utkämpa. Men också så finns det inre konflikter som Gud inte löser, utan som vi behöver lära oss att leva med. Vi läser ifrån Romarbrevet kapitel 12, vers 1 och 2. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Idag ser egentligen kulturen att det är genom att titta in i dig själv som du tar reda på vem du egentligen är. Du ska lyssna på till ditt hjärta. Du ska förverkliga dig själv. Du ska inventera ditt inre och försöka kartlägga de drömmar som finns där. Det är genom att förverkliga det du ser i ditt inre som du blir den du egentligen ska vara. Det finns väldigt mycket av det här sättet att tänka som har sina rötter i evangeliet. Bibeln betonar gång på gång hur varje människa är myndig att fatta beslut i sitt liv, i sitt eget liv. Ingen annan kan tvinga dig till någonting som du inte vill. Den kristna tron har bemyndigat människor att ta beslut, även om det i övrigt bryter med det familjen i övrigt önskar av dig. Men på en punkt skiljer sig kristen tro från vår tids individualism. Jag tänker att många är individualister. Jag är fullt övertygad om att ingen ska i en ingen ska in i ett äktenskap man inte själv väljer. Ingen ska tvingas till en utbildning eller yrke som man faktiskt inte vill. Man har rätt att göra om, göra rätt, att ändra sig. Men på en punkt skiljer sig den kristna tron från vår tids inåtblickande. Det kristen tro säger att du kommer aldrig landa i din egen identitet genom att bara titta in i ditt eget inre. Nej, kristen tro säger att för att rota dig, hitta dig själv, så behöver du bottna din identitet i Gud själv. Det vill säga, lyssna till sitt hjärta, och bara göra det är ett vanskligt råd. Men om man ska försöka analysera det här, vad är det som gör att vårt inre blir en kompass som ibland pekar i helt fel riktning? Jag ska bara ge två skäl till detta. Mitt första, det är att vårt inre är fullt av motstridiga tankar och impulser. Låt mig ge några alldeles enkla exempel. Jag vet inte hur många vänner eller bekanta, nära, jag har som bekanta som säger nej, men jag ska gå ner i vikt. Den här sommaren ska jag förbättra min kondition. Jag ska göra vad jag kan för att gå ner i vikt. Men ändå hamnar man i tv-soffan med en skål chips framför sig. De två linjerna går inte alls ihop. Alltså, vill man förbättra sin kondition och vill man gå ner i vikt, behöver man ändra sin livsstil. Vill man sitta i tv-soffan och äta chips, det kommer motverka någon gång kondition och viktminskning. Så vad vill man egentligen? Sanningen för de flesta, det är att vi vill ju faktiskt både och. Trots att det är två helt motstridiga inriktningar, så bor bägge i vårt eget hjärta. Vi vill ha och inte vill ha. Vi vet att det här går inte med det här, men ändå, det strider i hjärtat. Eller alla som med stor vånda ser vad som händer med vårt klimat. Och flera av oss tänker gång på gång, vi måste göra kännbara förändring. Det här går inte. Larmrapport efter larmrapport kommer kring klimatförändringar. Och ändå, man är tvungen att sitta i en dieselbil när vi åker till kyrkan eller vidare någon annanstans på semester. Vad är konsekvensen? Sanningen är att vårt inre består inte av en uppsättning välorganiserade och strukturerade önskningar som pekar i samma riktning. Tvärtom, det verkar som att vi är fulla av motstridiga och konkurrerande känslor och tankar. Ibland tänker man, ja, vi borde göra någonting för de fattiga och utsatta. Men tanken är där, man tänker det och vill göra det. Men efteråt, nästa dag, då köper man otroligt dyra byxor och bokar en resa, är en dyr semesterresa. Det går inte ihop. Det behövs pengar som man måste spara eller försöka spara för det man tänker. Låt mig säga det igen. När vi säger att det är genom att lyssna till vårt eget hjärta, genom att bara blicka in i vårt eget inre, genom att försöka hitta våra egna drömmar, det är så vi kan förverkliga oss själva. Vi är inte en uppsättning logiska, välordnade och tydligt strukturerade tankar och känslor som leder i en bestämd riktning. Nej, många är snarare konstruerade så att vi bara skulle lyssna till vårt eget hjärta, då leder det till en härdsmälta katastrof. Om man skulle lyssna bara vad man tycker eller som står i vårt inre. Mitt andra argument till varför vi inte bara kan lyssna till vårt eget hjärta, och vi kan inte bara använda vårt inre som en kompass, har att göra med att det är en kraftfaktum att vi hela tiden förändras. Det räcker att jag tänker på mig själv och min egen historia. Om man backar bandet, den 15-åriga jag, vad tänkte han, vad ville han och vad satsade han på? Det räcker att jag kliver in mitt 20-åriga jag och tittar tillbaka på mitt 15-åriga jag, så tänker jag, vad naiv jag var, vad lite jag visste. Men om jag nu tittar tillbaka på mitt 30-åriga jag som ung förälder, vad var det då som, vad var det då jag brann för och satsade på? Rätt mycket var det samma, men en hel del har i grunden förändrats. De flesta är beredda att både förlåta och tänka att så är det med oss, även om vi inte har begått något så dramatiska misstag, så ändras man genom livet. Vad ska man dra för slutsats av det här? Vårt hjärta är för det första fullt av motstridiga impulser. Och när man säger lyssna till ditt hjärta kan det leda till två helt olika riktningar samtidigt. Dessutom inser vi att det jag nu vill idag, kan jag med lite perspektiv om 2 månader eller om ett halvår eller ett år ompröva och omvärdera. Utlämnad åt mig själv så är jag ingen succéhistoria. Snarast äger jag inom mig själv, i mitt eget inre, så motstridiga och komplexa längtan, dragningar och attraktioner att det lätt leder till katastrof om jag skulle lita på mig själv. Hur jag tänker, hur jag ser på saker. Så vad säger Bibeln? Ja, men respekt för dig, för dina egna beslut. Och samtidigt finns en andlig disciplin som i årtusenden har hjälpt människor att komma till rätta med sina egna inre konflikter. Låt mig nu dela det med dig från Romarbrevet 12, vers 1. Det är egentligen 2 delar. Den första säger att du ska ställa hela ditt liv i relation till Gud. Så här säger Paulus, Romarbrevet kapitel 12 och 1. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Det här språkbruket är otroligt ovant och knöligt för oss, men jag vill ändå försöka förklara vad det är Paulus vill säga. Det där offret Paulus ser frambär dig själv som ett levande och heligt offer. Det har sina rötter i Gamla testamentet, och tredje Mosebok beskriver ju Bibeln fem olika offer. Brännoffer, spannmålsoffer, gemenskapsoffer, synderoffer och försoningsoffer. Av de här fem olika alternativa offret är det egentligen bara ett som kan vara aktuellt för den här testen. Och det är brännoffret. Det som var specifikt med brännoffret var att hela offret, som i regel bestod av ett djur, hela offret, alla delar, lades på altaret och gavs till Gud. Så vad är det Paulus säger? Paulus säger att du ska bära fram hela dig själv, jag ska bära fram hela mig själv. Alla mina motstridiga impulser, alla mina tvetydiga drivkrafter. Hela det här komplexa inre, fullt av konflikter, fullt av längtan, fullt av förhoppningar, fullt av besvikelse och stolthet. Allt detta ska jag bära fram inför Gud. Det är det som han säger. Hela min livssituation, olika delar, ska jag bära fram till Gud. Så säger han, Paulus, några saker som jag ändå vill att du ska ta med dig också. När du gör det, så säger han att det där är din gudstjänst. Din andliga gudstjänst, eller det vill säga med hela din dubbelhet, med alla skuggor, hela din, allt som man har ska vi bära fram Gud. Det vi tycker om och det som vi tycker är här är hopplös. Vi ska komma framför Gud och med allt det där. Och det ska vara en gudstjänst. Gudstjänsten används för beskrivning av mötet mellan Gud och människa. Framför Gud, man ska inte låsas. Jag kommer inför Gud. Jag kan berätta lögner om jag sitter med någon som kommer och säger, vet du, det här har du gjort fel. Och sen, om jag inte är beredd att erkänna, då ska jag försöka hitta på eller försöka få fram vad jag tycker. Men inför Gud, man gör inte det. För han ser allt. Det är så att jag behöver komma inför Gud med hela paketet. Hela mig, med allt som jag bär i mig. Lyft fram det inför Gud. Det är det som är min gudstjänst. Det är det som är din gudstjänst. Vi kommer inför honom och lägger fram allt. Allt. Vad händer då? Då säger Paulus, detta är är ett heligt offer som behagar Gud. Det är så här, man, jag brukar tänka att det kan vara så svårt ibland när man vandrar med Gud. Vi har mycket som vi behöver ta emot från Gud. Jag har jättemycket som när jag kommer inför Gud och tänker på mig själv, då brukar jag säga tack Jesus. Tack att du har gjort det så enkelt. Jag kommer inför Gud med alla misstagen, alla som jag kan eller alla som jag inte kan. Allt som jag känner, det här klarar jag inte. Men vi får ändå komma inför Gud med allt. Och sen Paulus berättar i Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det vill säga att det verkar som det andra rådet har att göra med min tankevärld. Jag måste låta Gud influera mitt sätt att tänka. Känslorna som jag har, ibland är det svårt att styra dem. Men tankarna det kan vara så stökigt i känslor. Man vill göra rätt. Paulus någon gång i Romarbrevet, tror jag, han har skrivit att jag vill göra rätt, men ibland hamnar man i något fel. Så det känns som det kan vara svårt. Man tycker, hur ska vi göra med det här? Men i den här Paulus säger att om du låter din tanke på något sätt influeras av Gud, så kommer det över tid också styra. Han kommer att styra vad du känner och på sikt påverka vilka beslut du tar. Men det börjar här när man i Nya Testamentet försöker analysera. Var kommer våra inre konflikter ifrån? Vad är det som gör att det är så motstridigt i vårt inre? Så verkar det som att det är två orsaker. Den ena, det kallar man för anklagelser. Den andra för frestelser. Anklagelsen bygger på att vi tänker för lite om oss själva. Anklagelsen kommer ur en känsla av att jag kommer aldrig räcka till. När jag gjort mitt yttersta så duger det inte. Det är alltid något fel på mig. Det är alltid något som inte är som det ska. En ständig anklagande röst som ligger där och påpekar, nej, det här har du aldrig kunnat och det ska du inte kunna någon gång. Den andra frestelsen, den bygger på att vi möjligen tänker för mycket om oss själva. Jag borde stått först i kön. Fler borde insett mitt geni. Jag är faktiskt bättre än de andra på jobbet. En sorts övertro på en själv. De har två anklagelser som är ständig undertro och frestelsen som är ständig övertro. I dessa båda källorna kommer de ständiga konflikterna i vårt inre. Djupaste sett har de rottrådar mot den. Så hur kan jag förnyas i min tanke så att jag på något sätt kommer till rätta med mina anklagelser och mina frestelser? Mitt svar är följande. Anklagelsen kommer från ett ständigt underskott. Du tror för lite om dig själv, eller jag tror för lite om mig själv. Låt mig säga direkt, det kan evangeliet läcka mitt hjärta ifrån. Om jag lever med en känsla av att jag inte kommer att dyga någon gång, att det aldrig räcker, att Gud inte är nöjd, då vill jag säga, detta kan Jesus befria dig ifrån. Så här säger Paulus i Romarbrevet 8 och vers 1 och 2. Nu blir det alltså ingen felande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Romarbrevet 8, kapitel 8, vers 1 och 2. Vad är det Paulus vill säga? Jo, men det Gud har gjort för dig, Jesus, det säger att det finns ingen anklagelse kvar emot dig. Om Gud sätter dig själv fri, då kan du också sätta dig själv fri. Om jag gjort fel, då kommer jag framför Gud. Jag har gjort fel. Och det som jag tar emot där är så här. Korset, du är fri. Ingen felande dom. Som gör att jag tar emot barmhärtig. Som gör att jag ska försöka be om förlåtelse om det är någon som är inblandad i min misstag. Men den andra sidan, frestelsen, den kommer du aldrig bli löst ifrån. Den känsla jag borde haft mer. Gud har inte riktigt sett vad jag behöver och gett mig vad jag vill ha. Detta att vilja ha mer. När jag vill ha mer, jag vill ha mer, jag vill ha mer. Den drivkraften verkar evangeliet inte lösa ifrån oss. Tvärtom verkar Bibeln säga, det får jag leva med. Låt mig till sist referera till Herrens bön. Vad är det Jesus lär sina lärjungar att be? Jo, han säger, utsätt oss inte för prövning. Eller i den gamla översättningen, utsätt mig inte för frestelse, utan rädda mig ifrån den onda. Det vill säga, jag eller dig som hela tiden arbetar med frestelse. Det finns en tydlig väg. Bibeln pekar ut att vi ska gå. Det är bönens väg. Vi får be. När det inte går, och lösa. När jag är tvungen att leva med. Då kommer jag framför Gud och säger: Gud, hjälp mig. Så vi får göra som Jesus lärde sina lärjungar. Då ber man: Gud, rädd mig från det onda. Låt inte detta vina. Befria mig från frestelsen. Anklagelser och frestelser ur de två olika drivkrafterna kommer våra inre konflikter. Ibland tänker jag mig att jag inte kan. Ibland tänker jag: oh, det här fixar jag. Jag borde komma först. Jag kan och jag gör så här. Och det blir inre konflikter. När jag läser Bibeln, där kan man hitta jättemånga löften där Gud säger: jag ska vara med dig. Jag är med dig hela tiden. Men, och så plötsligt händer någonting, eller får jag någon information som är skrämmande, då tänker jag: nu dör jag. Den här gången kommer jag aldrig klara. Det är så lätt att glömma. Oavsett hur, om man, jag läser Bibeln och Gud talar med mig varje gång, men ändå man blir första dålig nyheten man får, det blir rädsla. Och jag brukar komma inför Gud: hur ska man kunna det här? Hur ska jag göra för att kunna komma ihåg alltid att du har sagt att du är med mig hela tiden? Jag sjunger det varje gång. Jag lyssnar på musik. Jag vet att det står i många bibelverser. Jag kan vittna, inte en gång eller två gånger, flera gånger Gud har kommit i en jättesvår situation. Det var någon mirakel någon gång har jag varit med om. När jag var fortfarande i Burundi. Jag brukar komma ihåg det, för att den dagen då tänkte jag: nej, nu Gud har jag sett dig med mina ögon. Det var så här, det var mitt i krig och vi skulle lämna Burundi till Rwanda för någon resa där vi skulle gå och var med i en konferens där. Det gick bra hela vägen när vi skulle gå. Men när vi kom tillbaka, då hörde vi i nyheter att rebellerna som var den tiden höll på att döda alla som var på väg tillbaka. Men ändå, vi hade en missionär från Storbritannien. Han bestämde: nej, nu går vi tillbaka. Ni har familjer och jobben som vi måste gå tillbaka. Och då tänkte vi: ja, vi chansar, vi går. Och sen mitt i vägen, kanske en mil eller två mil från Bujumbura. Och det var stopp. De stod mitt i vägen. Och där visste vi att nej, nu är det döden som gäller. För det var ingen som kom förbi. Vi hade redan folk som på gatan. Det såg vi. Och vet ni vad han sa? Han vände sig, han satte framför och vände sig till oss och sa: vet ni, nu måste vi börja sjunga. Alltså, hur kan man sjunga när man ska dö? Vi håller på att smälta i rädsla. Nu dör vi. Nu ser vi döden framför oss. Hur ska man säga? Alltså, ni måste sätta igång och vi ska sjunga. de stoppade bilen och han gick och tog några flaggor för att vi, denna bilen, vi hade flaggor i en organisation som hjälpte jättemånga i Burundi då. Han gick som han såg inte det som var omkring och satte flaggan på bilen. Och vi har försökt sjunga, men det gick inte så bra. Rösterna, det kom inte. Det gick inte. Vi var så rädda. Och då kom fram rebellerna. De sa, ja, ni måste komma ut allihop. Och jag tänkte, okej. Vi gick ut och såg döda kroppar där. Och vi tänkte, nu, hur ska det gå till? Och då frågade han och pratade lite med missionären. Och han förklarade att vi kommer från Rwanda och vi var där i en konferens. Och det var jättemånga som tog emot Jesus. Och han började predika till dem. Och de stod där och tittade på en engelsk. Han tog en från bussen och sa, nu får du torka på Kirundi. De satte igång. Han pratade. Och då kom en chef till dem och sa, men vet ni, låt dem, ni får gå tillbaka i bilen och sen. Och då tänkte jag, nej. Då gick vi in i bilen, startade bilen. De drog de kropparna som fanns där och vi gick. Men ändå, jag har sett jättemånga. Någon gång vi var med Evelyn någon kväll från kyrkan. Vi skulle hem och någon kom och sköt mot oss. Det har hänt så många gånger att jag har sett mirakel med mina ögon. Men det gör inte det att jag, det nya uppmaning eller utmaning, när det kommer någonting nytt där jag ska vara rädd, då blir jag rädd ändå. Och då tänker jag, hur ska jag komma ihåg att du har gjort det där? Hur ska jag komma ihåg varje gång att jag vet att var och en här har någon vittnesbörd som kunde komma fram hela tiden när det behövs. Men det är det här inre konflikter som gör att det hindrar att vi kommer ihåg. Det hindrar att vi lever. Tron kommer fram när det behövs. Det var det jag ville dela med mig. Det händer så mycket i våra hjärtan. Och så ofta det beror på, vad är det som vi tillåter att det kommer i våra tankar? Men Romarbrevet 12:1-2. Vi borde lära oss att öppna Bibeln och påminna oss varje gång. För att vi är attackerade konstant. Så att vi kommer ihåg när det börjar, de motstridiga inom oss, så att vi kan segra. Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack för att du kan hjälpa oss att få bättre ordning i vårt inre. Den här dagen ber jag dig för den som kämpar med frestelsen eller anklagelsen. Hjälp honom, hjälp henne. Hjälp mig att landa i vissheten att allt man behöver finner man i dig, bara i dig. Låt glädje få växa i våra hjärtan. Låt tron få stå kvar i våra hjärtan när det behövs. Du är trofast, alltid trofast. Och det kan vi vittna om. Vi lägger oss i dina händer. Hjälp oss. I Jesu namn. Amen.
Ibland kan det vara kämpigt vissa saker, men det är som att dra upp en rullgardin. Det kommer in ljus, Herre, och du ger oss mod och nyförtopp. Jag vill också nämna om valet som är idag, sista dagen. Herre, var med. Det är mycket som står på spel. Och mycket tankar hit och tankar dit. Som vi har fått höra på tv. Den ena vill det och den andra vill något annat. Men gode Gud, hjälp oss så att det blir rätt. Så att det blir så rätt det möjligtvis går. Ja, Herre. Tack för att vi får bo i ett fritt land. Tack att vi får gå på möten. Tack att vi får bedja. Ja, jag brukar tänka när jag går ut, jag hör nästan inte någon ljud alls. Det verkar så fridfullt här i Älvsbyn. Visst kan det hända saker, det förstår man ju. Men jag är förvånad över att det där lugnet som jag faktiskt upplever många gånger, det är ju fantastiskt. Tack Herre för att du har talat till oss var och en idag. För du räcker ju till för alla. Alla behov. Alla önskningar där. Ja, du är förtrogen med allt. Och du såg oss långt innan vi var född. Ja Herre, du hade en plan för var människas liv. Ja, gode Gud, det är så stort och så fantastiskt när man läser det. Att du var med från början och du är med alla dagar in till tidens ände. Amen.
Tack Rickard för en fin predikan. Nu ska vi sjunga sången 555. Så ska vi ta upp kollekt till församlingen.
Thank you.
psalm. Psalm 280. Min Herre, dig vill jag.
Så har vi lite pålysningar. På tisdag klockan 18 har vi bibelstudium och samtal. Fredag 18-20 öppen kyrka. Klockan 20 kaffekross. Och nästa söndag predikar Thomas Danielsson och missionsinsamling. Och nu efter mötet så är det servering för alla. Kan du ge mig så? Tack. Tack Jesus för det här mötet. Tack för predikan, gode Gud. Hjälp oss att förstå allt. Tack Jesus, du vet vad vi bär i våra hjärtan. Men tack Herre att vi får komma till dig med både små och stora saker. Tack att du ska hjälpa oss var och en idag. Tack Jesus, jag prisar och lovar dig. Tack för att du hör bön i Jesus. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för idag.